Det här är P1, Sveriges Radio.
Från dassig grå kostym till färgsprakande kavaj. Nytid räkning inleds när ekonomikanalen EFN storsatsar.
Det kommer nog inte vara cowboybootsen på. Det många gånger får man ut mer om man har en mindre konfrontativ approach.
Och som den evigt infekterade relationen mellan agenter och fotbollsjournalistik håller rollerna på att förändras igen.
Man hamnar liksom i att man inte riktigt vet, vad är det här?
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Kändis efter kändis har de plockat till sitt stall. Först de stora namnen inom ekonomijournalistik. Därefter kulturskribenter, dokumentärmakare, utrikeskorrespondenter och så en profilerad public service-programledare. 79 namn finns listade på EFNs hemsida som medarbetare och listan fortsätter att växa. Ja, de senaste månaderna har medienyheterna inte varit få om vilka som värvats till EFN. Ekonomikanalen som efter att ha varit på dekis under lång tid, på randen till undergång, nu fått en ny chans till revansch. Men vad blir annorlunda den här gången i Handelsbankens mediekanal? Kommer en fullspäckad stjärnhimmel lysa låga tittarsiffror? Och kan man bevaka storbankerna när man själv är en del av bankväsendet? Jag har i veckan hälsat på hos nybyggarna på Blasieholmen i Stockholm. Med en preciserad karatespark kickar Tina Jogensjö vant upp Handelsbankens massiva sekelskiftesport. Hon är producent på Handelsbankens mediekanal, EFN, men också lite av en schweizisk armékniv. Hon är min guide för dagen och så ska hon hinna skruva upp en tavla i Katrin Kelos poddstudio. Så lite vaktis är hon också.
Här ska jag försöka hitta... En hammare så jag kan sätta upp den här tavlan.
I kontorslandskapet surrar luftrensare och taklamporna lyser skarpt över skrivborden som snart ska fyllas.
Det är större nu, det är rörigare nu och det är roligare nu kan man väl säga.
Ett nygammalt ansikte i lokalerna är programledaren Gabriel Mellqvist. Han är på strålande gott humör.
Ännu gladare kommer jag vara om en månad när allting har lugnat sig lite och allting faller på plats.
Vad är största skillnaden mellan gamla och nya EFN?
Att det är en mycket mer påkostad satsning. Och vi hade väl lite större existentiella tvivel då. Då tyckte jag det var en svårare diskussion om vilka vi skulle rikta oss mot. Jag jobbade mot börs och marknad. Det var ganska tydligt och där hade vi tittare. Men det har varit svårt att locka tittare inom andra ekonomiska områden. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi lyckas med det. Just nu riktar vi oss till någon som redan gillar ekonomi. Vår stora uppgift och utmaning tror jag är att attrahera de som inte vet än att ekonomi är kul. Jag tror och hoppas att vi har lite bättre muskler för att faktiskt lyckas med den uppgiften.
EFN sitter inrymda i Handelsbankens huvudkontor på Blasieholmen i Stockholm. Nästan varje vecka börjar någon ny här och snart har lokalerna blivit för trånga för redaktionen.
Anna, du är ju helt ny här.
Ja, jag började förra veckan.
Mm-hmm. Men för 9 månader sedan var den då decimerade redaktionen redo att packa ner allt i lådor. Efter drygt 10 år av ekonomi-tv så skulle kanalen läggas ner. Men så omprövade ägaren Handelsbanken beslutet och i början av 2024 utsågs Leo Lagercrantz till ansvarig utgivare. Han fick jobbet att bredda och skala upp kanalen. Egentligen var det han som skulle guida runt mig idag, men han har blivit sjuk. Dock är det inte växtverk som drabbat Leo Lagercrantz.
En ordentlig förkylning verkar som.
Precis som programledaren Gabriel Mellqvist, liksom många andra här, så är det här Leo Lagercrantz andra vända på EFN.
Jag vill att EFN ska vara en
ekonomikanal där medarbetarna gör en journalistik som kommer mer inifrån och ut. Vi gör det vi tycker är viktigt, roligt och angeläget. Och sen tror vi att tittarna kommer. Vi tror att de kommer känna det och vi tycker också kunna se det bland våra användare.
Hur ska ni skilja er från era konkurrenter?
Vi ska vara bättre, vi ska vara mer informativa, vi ska vara mer underhållande. Mm. Och vi ska gå mer på djupet.
Det har ju varit sjukt mycket fokus på vilka kändisar ni värvat och inte lika mycket fokus på vad ni egentligen gör och ska göra. Hur känns det för dig? Vill man inte att ens journalistik ska stå i fokus som medieaktör?
Absolut, det tycker jag är tråkigt. Och det tror jag att redaktionen tycker är tråkigt. Det fokuset kommer ju från andra mediechefer och en annan journalist. I de här tuffa tiderna att vi har privilegiet att jobba på de här premisserna. Göra det vi tycker är viktigt, relevant och i vissa fall till och med roligt. Det är ett jätteprivilegium. Jag kan förstå att det skapar en viss... kanske...
Att det sticker i ögonen?
Ja.
Kommer ni ha granskande inslag också eller kommer det vara mest...
Det där är en bra fråga och jag förstår den. Man kan nog säga att vi kommer ha granskande journalistik även om vår utgångspunkt är nog mer att ha en djuplodande berättande journalistik. Det kommer nog inte vara cowboybootsen på samma så här, men jag tror ju att många gånger får man ut mer om man har en mindre konfrontativ approach.
Men när det kommer till frågan om att närma sig storbankerna med en mer granskande blick så blir det hela lite mer komplicerat. Handelsbanken är EFNs uppdragsgivare och ägare genom ett dotterbolag och dessutom mediekanalens enda inkomstkälla.
Men jag tycker att det är strukturellt svårt för oss att bevaka banker med en trovärdighet.
Tillbaka på EFNs redaktion igen och hos programledaren Gabriel Mellqvist.
På samma sätt som jag tror att många traditionellt ägda medier har svårt att bevaka sina ägare på ett trovärdigt sätt så kommer vi, även om vi gör det bra så kommer folk inte tro på att vi kan bevaka banker bra. Min personliga hållning är att det kanske är bäst att vi låter bli. Vi bevakar och kommenterar ekonomi men någon annan, de traditionella medierna får bevaka bankerna. Där ska inte EFN spela en avgörande roll tycker jag.
Men utesluter man inte en väldigt stor och betydelsefull del av ekonomibevakning genom att göra den avgränsningen?
Jo, och det är väl en konsekvens av att ha de ägare vi har. Att man kanske gör bäst i att avstå en viktig del av ekonomin.
Härligt. Vad gör ni för något då?
Jag dricker ett program som heter Saker och ting som handlar om samlare.
Det märks att den tidigare ganska grådassiga ekonomikanalen håller på att dra på sig en glittrigare kostym.
Det handlar om Barbie-dockor.
I en soffa i kontorslandskapet på EFN sitter redaktionen för det kommande programmet Saker och ting.
Idén fick jag att samla själv på massa saker.
Programledaren Fredrik Strage blev som ett skilsmässobarn mellan två publicister när medier i förra veckan rapporterade om att han pausar sin medverkan i DN under tiden som han gör programmet på EFN.
Jag blev mest smickrad av att mitt jobbbyte ledde till en TT-nyhet.
Ja, efter värvningen av Fredrik Strage och Katrin Kelos från Dagens Nyheter så har DNs chefredaktör Peter Wolodarski och EFNs Leo Lagerkrans munhuggits i branschpress. Wolodarski påstod att EFN inte gör oberoende journalistik eftersom de lyder under Handelsbankens informationsavdelning. Men det är helt fel, säger Leo Lagerkrans. Ja, alldeles oavsett... Bråket mellan publicisterna sätter fingret på frågan. Skulle ni kunna granska Handelsbanken? Tillbaka till ansvariga utgivaren på telefon, Leo Lagerkrans.
Ja, det är i alla fall vad jag har fått höra att Handelsbanken ska klara att bli granskade. Svårare däremot är hur vi ska göra när Handelsbanken gör någonting bra. Jag tänker att vi är nog lite mer försiktiga med att granska de raka konkurrenterna till Handelsbanken just för att vi kanske då inte har så stor trovärdighet där. Så att granska Handelsbanken går bra. Lite knepigare med de andra bankerna. Jag säger, då ska vi ha väldigt bra på fötterna och det ska vara av stort allmänintresse.
Det är lite av en egendomlig, ja, närmast unik upplevelse att titta på EFN av en anledning. Det finns ingen reklam och inga betalväggar. Allt är gratis.
Jag kan ju se hur att det hade gått att kapitalisera på EFN, men jag uppfattar det som att vår huvudman, för dem är det jätteviktigt att det här är en journalistisk kanal som inte ska gå och ifrågasätta.
Då ska vi se. Alltså snart är det
ju dags. Hej på Teams, Jesper här i kontrollrummet. Har ni bra?
Nere i den nybyggda virtuella studion med en bländande greenscreen ska strax de direktsända lunchsändningarna med Börsanalys dra igång.
Ja, vi ska prata jättemycket Indien och
ja, förlåt, nu pratar man i mitt öra, blir lite förvirrad. Där har vi den kameran som jag ska titta på.
Men trots live-tvs alla möjliga små missöden så osade av optimism.
Jättebra. Ni sköter gärna. Helt bra om den här.
Producenten Tina Jogensjö ser det som att en ny tideräkning just börjat.
Här är liksom år noll. Det här är bara början. Så tänker jag.
Vi ska stanna kvar i EFN-universet en stund till. För vad handlade egentligen den här kovändningen om? Från nedläggning till storsatsning. Och vad är det banken vill med den här kanalen? Erik Petersson ringde upp EFNs styrelseordförande.
Jag heter Johan Lagerström och jag jobbar på Handelsbanken och jag är chef för det som vi kallar för stiftelsekontoret i banken.
Just det. Och styrelseordförande i EFN, eller hur?
Det stämmer.
Mm. Varför kommer den här stora satsningen just nu?
Nej, det är ingen särskild timing bakom. Det är bara det att vi står ju i begrepp att lägga ner EFN. Eftersom det förde en ganska tynande tillvaro. Och då kom vi till en punkt där vi sa antingen så lägger vi ner det eller så gör vi någonting bra av det. Och det är väl det vi håller på med nu.
En bank är en ganska ovanlig medieägare. Hur ser du på liksom hur fria tyglar kanalen har att skapa sin egen journalistik?
Man skulle väl kunna säga så här att det som gör oss lite ovanligare som medieägare, det är ju det att vi har inget krav på EFN att göra journalistik som är säljande eller särskilt lönsam eller ger många klick eller något liknande. Jag skulle vilja vara så fräck att jag jämför mig med det uppdrag du har. Du jobbar ju på skattefinansierad public service. Då kan man ju säga att EFNs journalister jobbar på privatfinansierad public service. Därvidlag så är vi ju en ytterst lämplig medieägare just därför att vi behöver inte tjäna pengar på journalistiken.
Kan EFN granska storbankerna?
Absolut.
Går det att granska en konkurrent? Går det att granska sig själva? Hur har ni sett på det där?
Den frågan kommer väldigt, väldigt ofta och jag börjar förstå varför den kommer. Eftersom om man tittar på traditionell media så är det ju relativt sällan man ser någon hårdhänt granskning av vare sig de egna ägarna eller andra medieägare. Men jag kan säga så här att den instruktion som ansvarig utgivaren Leo Lagercrantz har fått, det är gör så bra och intressant ekonomijournalistik som du bara kan. Om det innebär att man vill kritiskt granska oss eller en konkurrent så är det ju en fråga för redaktionen, inte för banken.
Anledningen till varför Handelsbanken nu satsar på EFN beskriver Johan Lagerström som en del i bankens samhällsengagemang. Man vill bidra till att sprida kunskap om ekonomi.
Och vi känner inte till något mer effektivt sätt att göra det på än via oberoende journalistik.
Men hur mycket pengar den här satsningen kommer kosta Handelsbanken varje år vill Johan Lagerström inte gå närmare in på.
Men låt mig säga så här istället, att vi skulle kunna använda samma pengar som vi använder till EFN på att istället lägga det på traditionell marknadsföring, alltså centrala reklamkampanjer och fina annonser som berättar vilken bra bank vi är. Men vi har valt bort det eftersom våra kunder inte är ett dugg intresserade av sådana annonser.
Så huvudsyftet här är ändå liksom marknadsföring av banken?
Nej, det är det inte. Utan vi marknadsför inte banken, utan vi berättar om nyheter och insikter och nya kunskaper i ekonomiska frågor.
Jag förstår att det är liksom en fri oberoende mediekanal som ska göra liksom journalistik. Men syftet med att göra det är ett sätt att stärka bankens varumärken då? Eller hur ska man se på det?
Om du desperat söker efter någon egen nytta, så både vi och våra kunder efterfrågar ju kunskap och insikter. Så att det är naturligt för oss då att tillhandahålla det.
Om man går in på frågan på det sättet då? Så att säga, det du sa att det ni skulle kunna göra för de här pengarna istället är liksom potentiellt då lägga det på liksom, ja men, annonskampanjer. Hur mycket pengar har ni valt att inte lägga på annonskampanjer?
Det där var ett listigt sätt att försöka få ut siffran ändå.
Inte så listigt, va?
Ja, jag vet inte. Delar av verksamheten är som sagt stiftelsefinansierad och delar av den är finansierad direkt via banken då. Summan av bankens kostnader för detta ligger väl i eller till och med under det som kanske andra aktörer då satsar på traditionell marknad.
Jag tänker bara på någon så bra, rolig, avslutande fråga här. Har du något du vill tillägga?
Ställ den om Leos kavaj.
Ja, här behövs lite kontext, för på EFNs pressbilder har publisher Leo Lagercrantz på sig en minst sagt färgstark kavaj.
För det undrar vi, ingår det verkligen i det redaktionella oberoendet, eller kan banken kräva att han byter ut dem där?
Har ni synpunkter på den?
Jag personligen har det. Och jag tror att epileptiker har det också. Nej, förlåt.
Rågången går där någonstans vid Leos kavaj, eller?
Nej, jag skojar. Och dessutom, du ska se mina kavajer.
Ja, hur ser de ut?
Ja, men jag är ju en lätt fuktskadad banktjänsteman, så du kan ju bara föreställa dig.
Sist här hörde vi Johan Lagerström, styrelseordförande på EFN. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Förra veckans besked att Bonnier sorterar om i organisationen och gör DNs utgivare Peter Wolodarski till högsta chef för Bonnier News alla lokaltidningar och för Expressen har i veckan lett till diskussioner. Dagens Media har rapporterat om oro bland medarbetarna på Expressen för att tidningen nu kommer sortera under DN i den nya organisationen, något som Bonniers vd Anders Eriksson dock förnekar. Flera debattörer har i veckan varit kritiska till omorganisationen och tycker att den nya ordningen gör det svårare för Expressen att kritiskt granska Dagens Nyheter. I en intervju med Dagens Media i veckan säger Peter Wolodarski att han inte kommer ha något med Expressens publiceringar att göra. Under inspelningen av TV4s reality-program Berget så omkom en av deltagarna. Och nu undrar hans anhöriga varför han tilläts medverka. I en intervju med SVT berättar den avlidna mannens familj att han inte klarade castingens hälsotest. I programmet ska deltagare bestiga Norges nationalfjäll, Stetind. Under tävlingsmoment drabbades mannen av hjärtstopp. Hälsotest som gjordes under uttagningen visade på att mannen hade högt blodtryck. Och så kan vi konstatera att reporter Erik Petersson inte tycks ha en dysfunktionell scrolltumme. En tämligen stor skara lyssnare har hört av sig efter förra veckans reportage om felklickade annonser i nyhetsappar. Och de stämmer in. Det är mystiskt enkelt att klicka fel på reklamannonser.
Det är en utveckling som pågått under lång tid. Sportjournalister får allt svårare att nå de stora idrottsstjärnorna. Framförallt inom den största sporten av dem alla, fotbollen. Där bygger de stora klubbarna, de i Italien, England och Spanien, egna kommunikations- och PR-avdelningar. I och med journalisternas krympande access till spelarna så växer klubbarnas kontroll över mediebilden. Och i den finns det knappast utrymme för några frågor om misslyckade värvningar eller lite speltid till de egna spelarna. Samtidigt tycks de tidigare så ljusskygga fotbollsagenterna nu ta en större och större plats i rampljuset. Vilken roll får den traditionella sportjournalistiken i ett medielandskap som tycks stå under förändring? Reporter här är Alexandra Sannemalm.
Det började ju med att agenterna tog plats i medierna på ett större sätt.
Det här är Olof Lund, fotbollsjournalist på TV4 och chefredaktör på Fotbollskanalen.
Och sen har de insett att det är ännu bättre att sköta sin egen historia via sociala medier och annat.
Om jag ville nå min dröm så var det bara en sak som gällde. Vårt arbete.
Ja, på fotbollsagenternas sociala medieplattformar är det fullt av bilder och välproducerade filmer där spelarna och deras karriärer porträtteras.
Får du in 60 miljoner från en stor klubb, vad gör du då som svensk klubb?
Agenter poserar med nysignade spelare och i intervjuer berättar spelarna om sina nya klubbar eller vägen dit.
Jag litar på mig själv.
Det är så mycket hårdare konkurrens. Fler agenter som slåss om de här affärerna. Då måste man marknadsföra sig.
Det har länge funnits en diskussion om hur relationen mellan journalister och spelagenter ser ut. Och hur oberoende journalisterna kan förhålla sig till agenterna. Men nu tycker alltså Olof Lund se sig en ytterligare utveckling i det här.
Nu tror jag att vi kommer få vänja oss vid att de knyter till sig journalister på ett eller annat sätt för att berätta sin historia helt utan att passera traditionella medier. Och sen blir det upp till traditionella medier. Vad ska vi göra med det här? Ska vi citera det eller inte?
Olof Lund har ett exempel från Norge, där en tidigare välkänd sportjournalist nu helt har lämnat journalistiken och gått över till att bli en fotbollsagent och någon slags medierådgivare. Vad som är än mer intressant är de aktörer som rör sig lite mer i gränslandet, menar Olof Lund.
Och jag tror att vi kommer se det här i Sverige också. Det som många noterade var ju att tidigare TV4 och Viaplay, ankaret och Ola Benström som sedan jobbat lite för spelbolaget ATG, nu i egen regi. Var han med Sebastian Nanasi på privatflyg till Strasbourg när han lämnade Malmö FF Strasbourg i en jätteaffär och där han liksom skildrar det.
Det är väl värt att redan nu säga att Ola Wenström inte anser att han rör sig i någon slags gränsland utan att det handlar om vanlig sportjournalistik i egen regi. Vi ska komma tillbaka till det här, men för att först ge lite kontext till vad Olof Lund pratar om så publicerade Expressen och Fotboll Stockholm en granskning av fotbollsagenten Hassan Settinkaya och hans agentur HCM Sports Management i våras. Settinkaya är en höjdare inom agentvärlden och har flera svenska storstjärnor som Victor Nilsson Lindelöf och Emil Forsberg i sitt stall. Enligt Expressen och Fotboll Stockholms granskning hade Settinkaya och hans agentur samröre med personer som har kopplingar till kriminella nätverk. Hassan Settinkaya var inte nöjd med granskningen. Han anmälde redaktionerna för förtal och valde att inte ge någon intervju till varken Expressen eller Fotboll Stockholm utan kontaktade istället TV4s Fotbollkanalen och Olof Lund. I intervjun med Olof Lund sa Hassan Settinkaya att han kommer rita om mediekartan i Sverige och att svenska sportjournalister kommer få det svårare framöver.
Det jag undrar om det liksom, är det som sker nu.
För ungefär 1,5 år sedan började Ola Wenström publicera golfmagasinet 18 minuter på sin egna YouTube-kanal. Och i början av sommaren lanserade VTV en ny satsning.
Tänk om det fanns en kanal som inte bara pratade om de största fotbollsstjärnorna, utan också med dem.
VTV Fotboll.
En kanal med intervjuer och reportage, där du som tittar får komma närmare än någon annanstans.
Under de månader som kanalen varit igång har VTV Fotboll publicerat ett samtal med sportcheferna för de tre Stockholmsklubbarna och en liknande video med sportcheferna för de tre allsvenska Göteborgslagen. VTV har också följt flera fotbollsspelare, 6 stycken. Samtliga ingår i Hassan Zettinkaias stall.
Sveriges dyraste fotbollsspelare heter Sebastian Nanasi och representerar nu Racing Strasbourg. VTV följde rekordflytten inifrån.
De traditionella medierna hamnar ju i en dilemma, kan man ju säga, där man ju inte riktigt vet, kan man citera det här eller inte? Jag tror faktiskt ingen traditionellt media citerade Sebastian Nanasi från flytten till Strasbourg, därför man hamnar liksom i att man inte riktigt vet, vad är det här?
Ola Winström har tackat nej till att medverka i en intervju. I ett sms till oss på medierna säger han att VTV är ett fristående produktionsbolag och att innehållet på kanalen än så länge helt görs med egna pengar. I smset skriver han att för oss är personerna och deras berättelser i fokus och tittarna allra viktigast. Vi har också sökt Hassan Zettinkaia utan att få något svar.
Jag tror att vi är liksom i en brytningstid där traditionella medier dels tappar i betydelse. Det är lätt att runda dem och det ser vi inte bara i fotbollen. Det ser vi i näringslivet, politiken. Det här är ju vanligt att makthavare säger att de kan gå direkt ut via sociala medier och så hoppas de att det ska bli citerat och så slipper de följdfrågor.
Men vad har då egentligen hänt hos Expressen efter granskningen och förtalsanmälan? Har de märkt av någon förändring i mediekartan?
Vi har ju inte märkt någon skillnad i vårt redaktionella arbete kring hur vi jobbar, eller det har inte påverkat oss på något sätt.
Linus Sunnevik är sportchef på Expressen.
Hur vi rapporterar kring spelare och spelare som skulle tillhöra Halmstad, vi jobbar på som vanligt. Och vad gäller att rita om medielandskapet i stort, så jag vill inte sätta det hittills riktigt.
Även på Expressen har man noterat VTV som ny aktör inom sportjournalistiken. Men de valde att inte göra någon rewrite på reportaget.
Vi har noterat att, inte uteslutande, men alla spelarövergångar och spelare som det handlat om har varit kopplade till ett samma agentstall. Och det är ju intressant, såklart.
Och frågan tycks även här vara hur traditionella medier ska förhålla sig till de nya aktörerna.
Gör ni skillnad på alltså innehållet om det kommer från Ola Winströms kanal eller om det kommer från Aftonbladet när det kommer till liksom rewrites eller lita på innehållet?
Det blir ju alltid individuella fall där man måste nyhetsvärdera. Känns det här trovärdigt? Känns det här äkta? Alltså, hade det varit väldigt hög journalistisk verkshöjd på det, så hade vi ju säkert rewritat det.
Ja, 1, 2, 3, 4, 5... 6-7.
Inte heller på SVT har man sett några negativa förändringar för sportjournalister kopplade till Hassan Zettinkaias uttalande efter granskningen.
Yes, Johan Kutschekaslan heter jag, sportjournalist på SVT Sport. Jag kan inte säga att jag har märkt av det. Dels har det gått väldigt kort tid efter den intervjun, så att vi får se. Men nej, jag har inte märkt av det än för egen del.
Johan Kutschekaslan har märkt av att flera klubbar och förbund ibland väljer att vända sig till aktörer där de vet att de inte kommer få lika hårda frågor.
Det är lättare att vända sig till en rolig poddare eller en rolig influencer att göra en intervju om man vill undvika en viss typ av frågor. Det har vi sett flera exempel av. Vi ser Svenska fotbollförbundet, Sveriges olympiska kommitté har tagit in influencers för att göra innehåll till dem under stora mästerskap, under landslagssamlingar, för att försöka nå ut till en annan publik, en ny yngre målgrupp, också för att göra lite mer lättsamt innehåll. Alltså man kan göra båda sakerna, men för mig blir det ett hot om man aktivt väljer att exkludera traditionella medier.
Vi måste ju liksom på något sätt lyfta upp det som journalister och se på det.
Tillbaka till Olof Lund.
Och titta på det och inse att ja, men det här förändrar ju kartan ännu en gång för oss. Och vi måste ju på något sätt försöka belysa de här affärerna och annat på bästa sätt.
Sist här var Olof Lund. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Erik Petersson var producent. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierro. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.